ber i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Hörrni, stor glädje för mig att få vara tillbaka här. Sist var det nog missions... Nu ska vi se hur man säger det här. Finlandssvenska missionsförbundet, är det så? Det hakar liksom alltid upp sig. Jag ska till Finland, men jag ska till svenskarna i Finland. Och det är missionsförbundet. Och så är det ju i Sion nu. Och jag är väldigt glad att jag får vara med en helt vanlig gudstjänst här. Och fira den tillsammans med. Jag har pratat med Stefan och jag sa, kan inte jag få komma över och dela gemenskapen. Också dela någonting som vi tycker att Gud har lagt på vårt hjärta i Philadelphia. Så det här är någon sorts hybrid mellan predikan och vädjan. Jag är osäker på riktigt vart det här landar. Men jag skulle ändå vilja dela någonting som vi har burit i kroppen under en längre tid i Philadelphia. Och så skulle jag egentligen vilja säga till er alla, gå med oss i det vi nu ser. Om ni ser det vi ser, kom med oss. För vi behöver er hjälp. Jag ska börja ändå med ett ord ur skriften. Det är Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Apostlagärningarna 1 och vers 8. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det här har säkert några av er hört många gånger. Och när jag läser det här så tänker jag ju att det här är en sån här väldigt positivt laddad andlig motivationstext för evangelisation. Men om man skrapar lite på ytan så inser man att det här är ord ifrån Jesus med ganska stark politisk sprängkraft. De här orden måste ha skavt i de första lärjungarna. Finns någonting i det här, i de här formuleringarna, som förmodligen växte en väldigt intuitiv ryggmärgsreflex av protest? Alltså, vi är med i Jerusalem, vi är med i Judeen och jag kan tänka mig att flytta längre bort. Men det där Samarien, stryk det i den här instruktionen. Du vet ju själv, Jesus, hur illa det är i på den där platsen. För judarna var samarierna ett sorts rött skynke. Man kan alltid fundera på varför. Det fanns andra folk, men förmodligen är det de som ligger oss närmast som väcker den starkaste motreaktionen. Samarierna betraktades av judarna som orena. Man hade inte med dem att göra. Man gjorde allt man kunde för att undvika dem av rädsla för att tankegångar som kunde finnas hos dem, seder de använde sig av, traditioner de hade, att det skulle smitta. För fick man den smittan blev man själv sjuk och kom bort ifrån det som skulle kunna vara rätt. Samarierna, bara så ni vet, det var ju ett blandfolk som uppstod. Det fanns en härskare, jag tror han hette Salmanasser den femte. Det är den första verkliga terrorhärskaren vi känner till. Han var syrisk diktator på 700-talet. Och han är ju en av de första i mänsklighetens långa och ganska tragiska historia som ägnar sig åt erövringskrig och etnisk rensning som taktik. Han invaderar det som vi känner som Nordriket, de 10 norra stammarna bland judafolket, 722. Och det han då gör är att han tömmer hela det landet på dess invånare. Och ut ur historien, 722 före Kristus, försvinner de 12 nordliga stammarna för att aldrig mer komma tillbaka. Och istället så för han in nya folk från andra områden han har erövrat, som inte har samma rotsystem som nordstammarna. De har ingen känsla för Jerusalem som kultplats. De har inte kunskap om Guds lag som han har gett till Mose. De är inte delaktiga av Israels folks historia. Men de bor på den plats Gud har lovat vårt folk. Nu fanns det några skärvor kvar av Israels folk. Inte många, men en liten, liten rest. Och det som då inträffar var ju det alla fruktade. De blandar sig med invandrarna. Och det som då händer är att någon sorts religiös synkretism uppstår. Det vill säga den judiska tron, de fem Moseböckerna, mixas med en massa andra religiösa föreställningar. Och sen bygger de sig ett tempel på berget Gerizim. Och i Johannes evangeliums fjärde kapitel så har vi ett samtal mellan Jesus och en samarisk kvinna. Och hon, som ett uttryck för den här religiösa förvirringen, frågar Jesus: jaha, om man nu vill tillbe, ska man hänga här på berget Gerizim eller ska man köpa tågbiljett och ta sig till Jerusalem? Därför att det råder en förvirring om plats. Så de har mage att bygga ett eget tempel. De tar judarnas fem Moseböcker, men i det egna templet monterar man in lite andra gudabilder för säkerhets skull. Judarna kände en djup avsky. De här människorna har ju gjort allt som boken förbjuder. Så under Makkabeertiden, har ni läst Makkabeeböckerna? De finns ju nu i de här apokryferna mellan gamla och nya testamentet. 140-talet före Kristus. Lite av en sorts revival time för judarna. Någon sorts ny David kliver fram med Makkabeerna som under ett århundrade håller Israel i schack. De tågar till Samarien och river ner denna vanhelgade tempelbyggnad de har gjort. Vad tror ni samarierna gör så fort de får chans? Ja, de bygger ju upp eländet igen. Och fortsätter med sin avgudadyrkan. Allt det här satt ifrån barndomen i kroppen på Jesu lärjungar. Vi kan inte ha med dem att göra. De har besudlat allt som är heligt. De har lyckats blanda upp den sanna tron så att det blir vattenvälling. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och vittna i Jerusalem, check. Judén, vi känner dem. Samarien, stryk det Jesus. Kan vi backa? Det där är onödigt. Vi ska inte utmana. Och du vet att om vi skickar våra bästa evangelister dit, det är ju risk att de avfaller. Om våra ungdomar börjar gifta sig, vart ska det ta vägen då? Hänger ni med på? Ibland när vi läser Nya Testamentet så inser vi inte de etniska konflikter som bubblar alldeles under ytan och som var sprängstoff i den första församlingen. I ett lite annat perspektiv så dyker det här upp i församlingen i Rom. Och i inledningen så skriver ju Paulus till församlingen i Rom att jag skäms inte för evangeliet. Det är ju Guds kraft i frälsning. Först och främst för juden, men också för greken. Och du vet, när det lästes upp i församlingen i Rom så kan jag tänka mig att den skiktade sig i två delar. De ena sa, sätt punkt efter juden, stryk greken. Och ska en grek bli frälst får han nog finna sig och bli jude först. Det här höll på att splittra den första församlingen. Vi ser inte det, vi läser inte in det, men det här ligger underförstått i texterna. Det är en enorm politisk dynamik i detta. Etnicitet, det här med vem hör hemma och vem ska bort. Det är en fråga som har följt mänskligheten i alla tider, så också i Guds församling. Och så säger Jesus de här förlösande orden: när den helige ande kommer över er, då ska ni också få den kraft ni behöver för att övervinna era egna fördomar. Våga spränga de gränser som ni i generationer har ägnat energi åt att bygga upp för att boxa in vi och dem. Hänger ni med på den här bilden? Det finns någonting i den första församlingens liv som är ganska utmanande. Man gick över gränser, man sprängde socioekonomiska normer. Man sa att det vi människor har delat upp, och det främlingskap vi har odlat, det kommer om andens kraft får verka över oss att hela och läka. Det är egentligen församlingens uppdrag. Och jag tänker mig, det är det jag egentligen vill vädja till dig om, att inte bara tänka nu detta i en inomkyrklig kontext, utan fundera på vad skulle en församling som på nytt får uppleva den helige andes kraft in i liksom centrala nervsystemet, vad skulle en sån församling kunna betyda i den laddade situation som råder i det här landet, i den oerhörda spänning som nu håller på att byggas upp i Europa, där man nu allt tydligare, ni hör rösterna också, vill börja boxa folk och skapa ett vi och ett dem, de annorlunda, det hotfulla, det farliga, de äter konstigt, de ser konstiga ut, de har en religion ingen människa begriper, om de hamnar här, vad kommer då hända med oss? Känner ni igen det här? Och jag ska ärligt säga att en del av den oron sitter i kroppen på mig. Vad är det som kommer att hända? Och så inser jag att om inte Gud en gång till döper mig i helig ande och kraft, och att jag får känna att i Guds hjärta finns visionen om en helad och återlöst mänsklighet, så är jag rädd att också jag kommer att hemfalla åt någon sorts försiktighetsprincip och låt oss ändå hålla undan. Hänger ni med? Jag är människa. Vi är människor. Ja, det var en liten inledning. När jag gick ut nian i grundskolan, så hade vi en lärare. Det var då man hade i Sverige fått börja köpa sina skolböcker. Man fick låna dem. Man fick sudda ut alla understrykningar och lämna tillbaka dem, men man hade möjlighet att köpa dem när skolan var avslutad. Och då hade jag en lärare som sa att strunta i alla andra böcker, det finns en bok ni kan köpa, för den kommer att se likadan ut hela ert liv igenom, och det är den här kartboken. Så jag köpte den. Jag är född och uppvuxen under kalla kriget. Och tanken på att järnridån någon gång skulle rosta sönder var en helt otänkbar tanke. Kommer ni ihåg? Ja, alla ni som kommer ihåg, nu vet ni, ni är gamla. Och ni ungdomar som inte vet och sitter och tänker vilken tid kommer han ifrån, lyssna nu. Jag är uppvuxen under en tid då världens undergång bara var en knapptryckning bort. Då militarisering, hela tiden den här anspänningen, misstänksamheten odlades, skapade någon sorts fängelse både i öst och i väst. Och sen kom 1989. Det helt obegripliga hände, Berlinmuren föll. Ryssen hade inte längre råd att köpa kanoner, man fick välja bröd eller kulor, och till slut blev det bröd. Och sen kom den här fantastiska 25-årsperioden vi nu har upplevt, ett kvarts sekel av avspänning, samförstånd, demilitarisering, allmän värnplikt avskaffades i Sverige, försvaret krymptes till någon sorts gemytlig insatsstyrka som åkte på utlandsturer. För det kommer aldrig mer att finnas ett hot emot vårt land. Det gick väldigt fort då och det går oerhört fort nu. För när vi tittar på vad som händer i Europa, så svänger det i någon sorts raketfart. Vem av er trodde på fullt allvar för ett drygt halvår sedan att världens mäktigaste man skulle heta Donald Trump? Jag måste ärligt erkänna att när jag såg och hörde honom, så tänkte jag, han är nog inte frisk. Det måste väl alla människor inse, att sätta en sån man med kärnvapenkoder, det är ju värre än att göra bocken till trädgårdsmästare. Det kommer aldrig hända. Och att England, skulle lämna Europeiska unionen. Nej, men det är ju inte tänkbart. Hur skulle ett välutbildat, upplyst folk kunna avsäga sig de förutsättningar, om inte annat, hur skulle det folket som har betalat ett sånt oerhört högt pris i form av människoliv därför att vi gled isär i Europa, hur skulle man inte längre vilja vara beredd att betala priset för att höra ihop? Jag tänkte, Brexit kommer aldrig inträffa. Och nu tänker jag att du som sitter här, fylld av helig ande, ska lyfta din blick. Och är du inte fylld av helig ande, så tittar du också. För jag tror att någonting händer i vår värld, och det går så fort. Och i öst så spänner Putin sina muskler. Ni är vana vid att han med sina flygvapen kränker era gränser. Samma sak händer nu i Sverige. På de här gradskalorna av konflikt så är nästa steg enligt svensk militär öppen militär konflikt. Vi befinner oss de facto redan i krig. När det gäller information, desinformation, politisk inblandning i cyberspace pågår detta redan. Det är inte långt bort. I Europa vaknar oro, rädsla. Ganska många röster odlar just nu en stark vi och dem fråga. Jag tänker, vad är det jag hör och vad är det jag ser? Vad händer i vår del av världen och vad händer i mig? Vad händer ibland oss? Och jag tror att det som nu skulle behövas i Europa är ett folk som reser sig upp och som säger, ni kan bygga vilka murar, vilka gränser, gräva vilka diken ni vill. Vi är ett och samma folk oavsett var vi är födda, vilket språk vi talar, vilken bakgrund vi har. För Gud samlar bara ett folk, bara ett rike. Vi behöver en församlingsrörelse som ställer sig mitt i det Europa som nu glider sönder och där främlingsfientlighet, oro, rädsla, skräck vattnas. En rörelse som ställer sig upp och säger att det finns någonting att tro på, någonting att hoppas på och en kärlek värd att ge sig till. Det finns inget att vara rädd för. Är ni med på vad jag tänker? Jag tror, detta har jag fått i mitt hjärta. Jag tror att vi nu är i en profetisk tid. Och jag inser att det jag sa aldrig skulle hända rent politiskt, det händer framför mina ögon. I vår är det ju supervalåret i EU. Tyskland ska välja i höst. I vår går fransmännen till val. Nederländerna tror jag också är i val nu. Och vi ser ju att det är starka främlingsfientliga, inte främlingskritiska, direkt främlingsfientliga röster som vinner terräng. Och jag tänker bara, här behöver Guds folk ställa sig upp och säga att vi erkänner inte de sätten att beskriva verkligheten. Vi tror att Gud kallar människor i alla länder, bland alla stammar, bland alla språk, och han samlar dem under en och samma Herre. Och jag tänker inte minst att vi behöver sträcka handen ut över till våra ryska kollegor. Jag har gjort allt jag kan nu, ska dit i höst, och jag säger, jag har bara ett enda ärende, och det är att vi ska vara vänner. Jag behöver inte tala, det ska ni inte tänka, vad vill du göra, vad vill du köpa? Jag vill varken köpa eller göra något, jag vill bara vara med er. Därför att jag tror att när öst och väst glider isär och när krafter på bägge sidor odlar denna fiendskap, skulle vi behöva säga att det spelar ingen roll på vilken sida vi bor, för vi är ett och samma folk. Vi är systrar och bröder till en och samma Gud. Och den rösten behövs inte bara i en församlingsrörelse utan ut över det politiska landskapet i vår del av världen. Och någon behöver säga detta, och jag tror att det är vi. I våran egen församling då, i Philadelphia, så hände någonting runt jul 2014. Julhelgen 2014, vi har drivit ett härberge ganska många år ihop med Stockholms stad. Vi har haft 16 platser, både för svenska medborgare och EU-migranter som är där. Framförallt har det varit nordafrikanska unga män. Och det vill jag säga till er. Jag har ju suttit med de här nordafrikanska grabbarna i 20-20 plus ålder. Jag har tänkt, om mina egna söner hade lite mer av den motor de här killarna har, skulle jag vara tacksam. De har färdats över hav. De har lämnat allt de känner bakom sig. De sitter och pluggar svenska långt efter midnatt. Och de är så sugna på att få en chans. Så jag tänker, detta är vår framtid. Jag måste säga det. Jag ser att i många av de här finns någonting alldeles fantastiskt. Om vi bara kunde hitta en modell för att snabbt ge dem möjligheten, så skulle det vara en kraft. Och alla politiker i Sverige vet att vi blir ju bara äldre och äldre. Och vet du, om man i Sverige går runt ibland kommunstyrelsers ordförande och kommunstyrelser, så är ju ingen svensk kommun som säger att vår vision är att minska antalet medborgare med några tusen de kommande åren. Och vår största ambition är att få bort de unga och bli ett gäng seniorer. Ingen säger det. Alla kommunledare i Sverige säger att vår ambition, utan undantag, vi ska växa. Lägger man ihop alla de där siffrorna som de här kommunstyrelserna tillsammans har visionerat fram, vet ni hur många invånare Sverige bör ha då? 20 miljoner. Det är ju dubbelt upp. Så tänker man, hur tänker ni lösa det här? Ni måste ju minst femdubbla barnbidragen om något ska hända i den svenska befolkningen. Och det kommer förmodligen inte hjälpa till, för det är ändå så obekvämt med fler ungar än två. Jag har fyra, jag vet. Julen 2014 så ringde Stockholms stad till oss, för det skulle bli kallt 2 dagar före jul, och sa temperaturen kommer att falla, och vi har nu ganska mycket människor på gatorna som bor ute i parkerna. Kan ni tänka er att öppna er en kyrka? Och min kollega Sören Eskilsson, vice föreståndare, han sa det är självklart vi gör. Sen åkte han på julledighet till Småland. Och jag och vaktmästaren var de enda två kvar. Vi hade ingen som helst beredskap. Vi öppnade kyrkans dörrar och inströmmade ju 100 personer. Vi hade ett totalt kaos. 100 blev 150 personer innan den där köldknäppen tog slut. Och när vi i efterhand försöker samla ihop oss, så insåg vi att det är ju de här människorna som nu sista året har dykt upp i Sverige och satt sig utanför våra ICA-butiker, alltså våra mataffärer. De sitter ju överallt. Och det visar sig när vi börjar förstå var de kommer ifrån, att nästan alla är från Rumänien. Och nästan alla är romer. De kommer från vår egen världsdel. Men de gestaltar något vi inte har sett förut. Och så ringde ju Stockholms stad till oss och frågade, vad vill ni ha betalt? Och vi sa, vi vill inte ha något betalt. Vi gör inte det här för pengar, vi gör ju det här därför att vi tror att vi är Jesu lärjungar. Sa ju det, att vi är ju inte någon social utförare, vi är ju trons görare. Det måste ni förstå. Och det är klart, när kommunen hör att de vill inte ha betalt, så blir det populärt. Så de ringer ganska snart tillbaka och frågar om vi kan tänka oss att tillsammans med Stockholms stad öppna ett härberge med 50 platser. För det visade sig att när vi öppnade vår kyrka och jag och min kollega står där ensamma, då skrev jag ett mejl till vår församling och sa vi behöver hjälp. Då var det några som la ut det på sin Facebook. Och det där blev en viral lavin. Vi fick 300 mejl ifrån vanliga sekulära stockholmare som frågade, kan vi hjälpa till? Dagen före nyårsafton, ni vet allt går ju så fort. Så sa vi bara, men kom till Philadelphia, ska vi berätta vilka vi är och vad ni kan göra. Och framför mig dagen för en nyårsafton sitter 200 hedningar och 15 församlingsmedlemmar som säger vi behöver kavla upp våra ärmar och göra någonting. Och jag måste säga att i mitt hjärta blev detta en andens sanktion. Det var som om Gud talade till mig och sa titta. Jag vill säga, det finns människor inte långt ifrån Guds rike. Det här kan gå fort. Så vi driver nu Stockholms största härberge med 175 volontärer, varav ungefär 40% är helt icke-medlemmar och 60% kommer från vår församling. Men efter att ha gjort det här ett tag så insåg vi att det här är tröstlöst. Vi tar in de här fattiga människorna, vi låter dem sova en natt, klockan 7 skickar vi ut dem igen. vart leder det här? Det gör ju ingen skillnad. Så vi bestämde oss för att skicka någon spejare ner till Rumänien. Vi behöver se vad som händer där. Och ganska snabbt insåg vi kan inte lösa den här situationen. Vi kan inte språk, vet ingenting om juridik, vi har inga relationer. Och om vi ska bemanna det här och låta någon ta till sig den kunskapen, det går inte. Så vi behöver hitta en lokal partner. Vi måste hitta någon som kan göra skillnad lokalt. Och via Läkarmissionen, som är en svensk insamlingsorganisation, fick vi kontakt med en fantastisk organisation lokalt som sedan 1991 har jobbat med att fiska upp gatubarn ur kloakerna. Försöka hjälpa dem här tillbaka till värdighet, framtid och liv. Och det är ett så fantastiskt arbete. Man blir rörd när jag tänker på det. Så talade vi med dem och så sa vi, vad är det som händer? Och vi tog några bilturer ut till några fattiga byar. Och när jag kom dit så insåg jag, det här är värre än slummen i Afrika. Jag har varit i Kibera i Nairobi. Det var lika illa. Ingen vatten, ingen avlopp, ingen infrastruktur. Men en väsentlig skillnad mot slummen i Afrika, och det är att det är 25 minus på vintern. Så insåg vi, det här går inte. Och genom den organisationen har vi fått kontakt med en lokal församling i Rumänien och mötte biskopen, för han visade sig vara ledare för den här organisationen. Och jag måste ju ärligt erkänna att jag tänkte att rumänska biskopar är inte direkt, de tänker inte så mycket nytt. Det är lite konservativt. Men jag måste säga att jag blev grundligt korrigerad när jag mötte Florin Ivanovic, som han hette. Fullständigt nytänkande. Oerhört fint sätt att se på människor. En sån hederlighet i sättet att hjälpa. Han säger, du kan aldrig köpa en fattig människas medverkan, för du kommer att korrumpera honom, henne, ännu mer. Du måste hitta människans hjärta. Och så den här grundläggande insikten att det som behövs bland de här mest utsatta romska grupperna i Rumänien, som står helt utanför samhället, som i generationer har varit föraktade, det är ju ett kraftfullt inflöde av evangelium. Det är ju någon sorts livsförvandlande möte med Jesus Kristus som på något sätt kan restaurera en förtrampad självkänsla. Och människor som i generationer har varit förslavade, sen föraktade, som inte har rätt att äga ens marken de bor på, som inte är registrerade som medborgare, som är ett helt outsidersamhälle, om de får insikt om att de i all sin utsatthet är söner och döttrar till himmelens och jordens skapare, då händer det någonting som ingen socialarbetare i den här världen riktigt kan förklara. Alltså det finns sån sprängkraft i evangeliet. Och plötsligt så är det ju som att vi inser att Gud säger något om vår egen del av världen. Jag vet inte hur många gånger jag har varit i Afrika. Jag vet inte hur stora organisationer vi har där. Men det var som om Gud knackade på vår dörr och sa, har ni glömt det som finns på farstun till eran egen, till ert eget land? Ser ni inte? Jag inser, vi behöver på något sätt se våran egen del av världen. Strax efter det här så kom Andreas Frankner till oss. Jag vet ju att ni känner honom här också. Han har ju upplevt att Gud har kallat honom att bo i Sankt Petersburg och att arbeta både gentemot samhälle och i församlingsplantering. Och vi har känt varandra länge, men han vände sig till mig och så sa han, du, finns det någon möjlighet för mig att få bara bli en del av Philadelphia? Och det är klart, jag känner, eftersom vi är vänner, att jag vill säga ja direkt, men jag insåg det mandatet har jag ju inte, utan jag sa till honom, jag vill ändå ta det här hela vägen, vi lyfter det här i vår församlingsledning och så får de helt enkelt känna på vad de tror om det här. Och när jag gör det, jag säger precis som det, att vi har en familj som har flyttat till Sankt Petersburg därför att de har upplevt Guds kallelse att plantera församling och försöka vara med och influera samhället. Det som då hände i rummet är svårt att beskriva. Vet, ibland lägger sig en sorts tystnad. Så man tänker bara, vad är det som händer nu? Det blir som en tyngd som kommer över oss. Och sen säger den ena efter den andra när vi går laget runt. Ja, 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 ja. Och så säger jag, ni vet att vi har redan, som varje godtrogen pingstförsamling, har ju vi intecknat vår missionsbudget med råge. Det finns ju ingen luftficka. Det här kommer ju att kosta oss bra nära 1 miljon per år. Vet ni vad ni nu säger? Och så säger alla igen som en man, fast vi är hälften kvinnor. Detta ska vi göra. Och då är det som om Gud en andra gång säger, titta på det som händer i er egen världsdel. En sorts förberedelse för detta. Och så kom den tredje saken som jag egentligen är här för. Förra året var jag med nere i gamla Jugoslavien. För mina, i mig, det som nu är 6 länder där nere, jag bryr mig inte ens om att räkna upp dem, för jag har inte koll på dem och de kommer nog ändra sig innan jag ens är färdig med uppräkningen. Det som en gång var gamla Jugoslavien, några av er vet ju vad jag pratar om, det är ju nu 6 länder. Det som var en pingströrelse är nu 6 pingströrelser. De som en gång sa vi systrar och bröder har nu börjat tala om att man inte riktigt hör ihop. Det vill säga, det är en obehaglig spegling av det som sker i politiken skjuter in i församlingen. När jag är där och jag inser den här sorgen, våndan som ligger hos tidigare kollegor som nu inte vet hur man ska göra, är att man väljer en ny ledare för den europeiska pingstgemenskapen. Och det blir Pelle Hörnmark. Jag tror han är bekant. Han tidigare ledare i pingströrelsen i Sverige. Han har en fantastisk gåva att vara pastorernas pastor. Att omfamna och kunna stå ut med alla dessa olikheter som ibland dyker upp. Och när det kommer någon sån här företrädesvis ung pingstvän med någon ny teologisk idé som ingen tidigare i kyrkohistorien har föreslagit och menar att det är precis det här hela vår rörelse borde satsa allt på, så skulle jag ju direkt vilja korrigera denna lite vilsegångna ledare och säga, du begriper inte riktigt. Pelle däremot, han lägger bara armarna runt den här personen och säger, du, vi tar en fika ihop. Och sen är frågan löst. Det är en sorts andlig nådegåva han besitter. Att föra samman och hålla ihop det som ju med mänskliga mått egentligen skulle gå sönder rakt av. Jag har sett honom i den här rollen så många gånger. Och när Pelle fick det här förtroendet så lyfte vi frågan igen i Philadelphia och så sa, vad gör vi nu? Vi vill ju ställa oss bakom Pelle. Vi tror att han skulle kunna leda oss ut i Europa. Vi tror att det är Guds tid på vår egen kontinent. Och vi tror nu att vi som Guds folk skulle behöva ena och förena oss. Och jag tänker att detta borde vara större än en pingströrelse. Men vi skulle på något sätt ställa oss upp som ett folk. Och i en tid när människor talar om misstänksamhet, missmod och all hopplöshet vi står inför, så skulle vi behöva resa oss upp och tala om tro, om hopp, om kärlek. Och vi är ändå inom pingströrelsen i Europa bra nära 5 miljoner medlemmar. Nu är vi ju som tyvärr pingströrelsens historia säger, rätt mycket i luven på varandra. Men jag tänker att Gud skulle kunna och behöva göra ett helande under i sin kropp. Och sen skulle denna kropp behöva ställa sig upp. För de kristna församlingarna i Europa är en slumrande jätte. Andra har nu initiativet. Jag tänker, nu behöver Guds folk ställa sig upp. Och vi skulle behöva säga att vi ser någonting annat. Och jag tänker att det Gud i stort sett alltid säger när han möter människor är samma sak. Var inte rädd. Varför säger han det? Ja, men vi har ju alltid skäl att vara rädda. Hur ska det här gå? Vart är vi på väg? Vad händer i vår värld? Hur ska det här bli? Inte är det här möjligt. Ändå är det alltid första hälsningen. Frukta inte. Var inte rädd. I den tid vi nu går in i, känn ingen oro. Och vad som än händer i Finland, i Sverige, i Europa, var inte rädd. Vi representerar himmelens och jordens skapare. Och att man väljer Donald Trump i USA till president, var inte rädd. För den som har all makt i himmelen och på jorden. är Jesus Kristus, vår frälsare. Sen kan man nog gilla Donald Trump eller inte. Ni anar ju att jag kanske inte är odelat positiv. Så låt mig nu inte säga att det här är politik, utan jag säger bara att i den situation vi nu står så tror jag att vi skulle behöva en sorts uppvaknande. Se det om i Europa. Jag har sett framför mig hur tiden liksom hänger på gångjärn. Och nu svänger dörren på de där gångjärnen. Och jag tänker alltid, det är en profetisk tid. Och när allt det jag trodde inte var möjligt nu händer, så inser jag, men det är också någonting som talar för Guds folk. Vi som tänker, vi lever i sekulariserade länder. Människor kommer aldrig att tro. Tänk om vi har fel. Och jag inser, när jag såg de här 200 människorna, hedningar som svor men som ändå bad att få vara med och göra någonting gott, så tänker jag, de är så nära Guds rike. Det är en tunn hinna. Och det, jag vet inte riktigt vad som ska hända, jag ser inte det. Men jag tänker att det vi ibland har kallat folkväckelse, det är bara ett andetag bort. Vi lever i såna tider, och det är det jag ser som hoppfullt. När allt nu går så fort och det omöjliga faller över oss. Ingenting är hugget i sten. Detta är tiden för Guds folk att ställa sig upp. Min vädjan till er, det är egentligen, ställ er med oss och stöd Pelle Hörnmark. Han är en plog i Guds rike. Han skulle kunna ena och förena det som är söndrat. Han skulle kunna samla det som är lite för spretigt. Han har fått den gåvan. Och det är det vi har sett, och så har vi tänkt. Vi vill egentligen bara välsigna honom att få göra detta fullt ut. Och så inser jag, vi har ju sagt det här, vi har tagit det, och han är från och med nu anställd hos oss, men vi har inte pengar. Och egentligen, så jag är här för att vädja, hjälp oss. Och jag ber om det för Europas skull. Jag tror att vi är i avgörande tider. Och jag tänker att detta är tiden för väckelse. Det som är tid av politisk oro, det som är omtumlande, det är också möjligheten för Guds folk att träda fram. När människor känner att allt jag egentligen är bekant med nu rör sig. Låt oss då tro att detta är Guds tid för vår kontinent. Vi har känt i Philadelphia att Gud har talat till oss om Europa. Vi planerar att om något år starta en bibelskola på Cypern. Därför att vi tror att där skulle vi kunna få med oss ungdomar från lite olika nationaliteter i Europa. Vi skulle också kunna sträcka oss mot Nordafrika och Mellanöstern. Och så skulle vi kunna föra samman människor från olika bakgrund. Tänk om vi kunde plantera detta i hjärtat på vår nästa generation. Världen är större. Gud är starkare. När den helige ande kommer över oss, då får vi kraft att gå över gränser som alla i alla tider har sagt ingen kan forcera. Tänk om det är den tiden för vår kontinent. Ni vet att väckelsen rör sig över Asien. Den går starkt i Afrika. Jag vill tro att den snart knackar på dörren till vår kontinent. Och jag vill agera som att vi snart är där. Och på något sätt gå i tro för detta. Jag tänker inte att vi först och främst ska åka ner och starta församlingar. För det finns så många lokalt sett som har den kapaciteten. Men jag inser att nyckeln är ledarskap. Och jag vet vilken gåva Pelle har när det gäller att uppmuntra, utmana och utrusta ledare i trängda situationer. Och om du visste hur en del av våra kollegor, mina och Stefan, ni pastorer, hur de har det där de finns, så tänker jag att ni skulle ställa er upp och säga, vi är med. Vi är med i detta. Och jag kan se att när man åker ner på kontinenten, så kan du gå runt och titta på en del kyrkobyggnader, så kan du se lite underliga tecken över. Ganska många kyrkor så står det romer eller zigenare är inte välkomna här. Men det finns ju en rörelse som alltid har tagit emot de här, och det är pingströrelsen. Och jag tänker, det finns någonting välsignat över vår förmåga att orka det som är så stökigt och knasigt. Vi har ju den erfarenheten. Det var som en alkis sa vid något tillfälle, att det som är fint med Philadelphia, det är att man kan bli frälst många gånger. Ni vet, jag tänker, vi tål det. Vi tror en sak, men när vi möter människor, då får Gud leda oss. Vi predikar ju att det är på ett visst sätt, men sen fogar vi oss i verkligheten och tänker, om inte anden bryter igenom, då får vi bara ta det som det är. Ligger någonting stort i detta? Och nere på kontinenten så är det ju så att i de här små pingströrelserna som är så illa sedda av samhället, som lever under sånt tryck, det är ju dit alla flyktingströmmar kommer. Så de här som ingenting har, de kavlar upp ärmarna och delar med sig av det lilla som finns. Det är den grekiska pingströrelsen som nu gör underverk i flyktinglägren. Då tänker jag, vi kan inte låta dem stå själva. Det är inte möjligt att vi sitter i vår välfärd och tänker att det är deras kallelse. Att tänka, låt oss ställa oss upp. Vi har mer än vi behöver. I min garderob finns det redan för många kavajer. Jag tänker, jag lägger något köpförbud på mig det här året. Jag ska ge allt jag kan för missionen. Och jag vill tro att Gud har en plan för Finland, för Sverige, för Norge och för Europa. Och jag vill förbereda mig för detta. Och så vill jag kliva in där jag ser att vi kan. Tror att ni är på väg att ställa oss tillsammans med oss för att stötta Andreas Frankner. Jag skulle vilja be er vara med oss för att göra Pelles roll möjlig. Och är ni som vi, så finns det ju inga pengar kvar. Allt investerat i tro lite till. Men får jag bara be er, gå hem var och en och se över detta. Det är Guds tid. Så läste jag om när pingströrelsen samlades 1939, jag tror det var i Stockholm, 2 månader innan den största katastrofen i mänsklighetens historia bryter ut. Ledare ifrån världen möts. Och så tittar man i de där protokollen och tänker, vad sa man då om det som hände i världen? Vet du vad man sa? Inte ett ord. Man sorterade nådegåvor. Och så tänker jag, 2 månader innan helvetet bryter ut, så samlas de andliga ledare som ju kanske mer än andra tror och tänker att det finns profetisk ande. Och det är som om man inte ser vad som händer i världen. Och jag måste ärligt säga att jag känner en djup sorg. Och jag tänker, där ska vi inte vara. Vi talar ju så ofta om våra ungdomar, våra konferenser, våra pastorsdagar, våra kyrkor. Nu tänker jag, vänd i blicken ut. Vad rör sig i den här världen? Vad vill Gud i staden Vasa? Vad händer i Europa? Kan vi tänka att vi faktiskt skulle kunna betyda mer än vi mänskligt sett har tro för? Ja, men vi är små. Och ni då, finsvenskar, alltså marginaliserade. Ni tänker, res er upp. Våga tro att Gud, den Gud vi tillhör och tillber, har större planer än vi är medvetna om. Det är inte alltid vi förstår vår egen betydelse. Och det är nog det största bekymret. Så egentligen är det här ju knappt en predikan, utan detta är en vädjan om att våga se Europa. Och det jag säger utan att egentligen påstå att jag profeterar, för jag är osäker på om jag har gåvan, men jag kan känna i min egen kropp att det är Guds tid just nu. Det mullrar i hela systemet. Ni vet också att jag i Sverige har fått förtroende att vara kaplan i Sveriges riksdag. Det vill säga, jag har av på mycket märkliga sätt fått fritt tillträde till politiken. Jag vet vad som rör sig där. Och jag tänker bara, Guds folk behöver träda fram. Guds folk behöver ställa sig upp. Vi skulle behöva tänka att vi har ett ärende till den här tiden. Vi tillber fredsförsten och fridsförsten. Jag tänker på julevangeliet. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Han ska bryta sönder oket över deras axlar och stången. Manteln som sölades i blod, det ska brinna, därför att ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar ska herradömet vila. Hans namn är underbar i råd. tänker direkt, det är vad Europa behöver. Det är vad Finland behöver. Någon som är underbar i råd. Väldig Gud. Fader, evig fader. Frids förste. Det är ju det triumftåget genom Europa som behövs. I ödmjukhet, i enkelhet. Så, min vädjan till er. Kom med oss. Vi har sagt i Philadelphia, vi går. Vi tror att Gud ska hjälpa oss i detta. Men jag vill samtidigt be er, hjälp oss. Ställ er med oss för Europa. Först och främst för Pelle. För Andreas Frankner. Inte minst för det som händer i Sovjet, Ryssland, nu. Vi behöver bygga broar när andra river allt som finns. Vi behöver riva murar nu när andra för fullt försöker resa dem. Och jag tänker också, om vi tillsammans skulle kunna se någonting hända bland en ung generation. Kom med oss. Det är min vädjan. Får jag nu be en bön? Gud, jag ber att du ska ge oss ögon som ser och en profetisk ande. Och om något av detta är din vilja, så låt det komma någon sorts sanktion i kroppen på oss. Kanske är det din tid för Europa. Jag vill tro det och jag ber om det. Låt din heliga ande svepa som en sorts våg över hela vår del av världen. Skapa tro där missmod råder. Föd hopp där människor säger det finns ingen framtid. Och kom med kärlek där fientlighet nu växer. Gud, jag ber, res ditt folk. Res mig, res oss upp. Hjälp oss att inte försöka distansera oss från varandra, utan samla alla oss som är med i ditt folk, som en enda kropp att röra oss. Så ber jag att vi ska få se ditt rike komma med kraft över vår del av världen. Det vi har trott är omöjligt, det är kanske inte så långt bort. När din tid är inne så kommer det att ske. Hjälp oss nu att förbereda det vi tror du ska göra. Led oss, vi ber, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.